Vi kanske klipper bort det hela där. Vi får se.
Halleluja!
Då kör vi igen.
Nu jävlar.
Mm, avsnitt 3.
Precis. En riktig säsongmangling förra veckan.
Ja, jag
förra
vet. Gången. Det var både härligt och jobbigt.
Nej, men det var svinbra.
Det är lite svårt att sluta när du väl är igång, eller?
Ja, alltså, så är det när man får prata om ämnen man brinner om, brinner av, brinner för. Brinner för,
just det.
Ursäkta mig. Ja, Simon.
Ja.
Idag är det felmangling då.
Ja, vi får väl se. Felsmaker ska vi prata, tänkte jag.
Det ska bli väldigt spännande. Jag har ju aldrig någonsin haft felsmak i en enda öl jag har brukt nämligen.
Nej, men då kan det vara roligt att höra lite om det kanske.
Man blir nyfiken.
Ja, visst blir man. Mycket när vi pratar, alltså framförallt när jag och Magnus pratar om öl, så blir det att vi slänger oss med lite begrepp hela tiden. Sådär. Liksom, vi kan knappt prata om öl utan att råka nämna liksom acetaldehyd och ditten och datten och sådär. Och om man då inte vet då vad de betyder, de här begreppen, så ja, men då kommer man ju missa lite utav den konversationen, så att säga. Så därför så är det väl bra att vi redan nu så här tidigt i poddens historia går igenom felsmaker. Tänker jag.
Ja, det låter rimligt.
För att ett första steg för att brygga bättre öl är ju att kunna analysera sitt öl. Alla har gjort öl med felsmaker. Säger man något annat så antingen ljuger man eller så vet man helt enkelt inte riktigt vad felsmaker är. Att kunna analysera sina öl och förstå att det finns något fel, det är väldigt viktigt, och sen kunna förstå var det här felet troligtvis kommer ifrån. Om det är liksom något ifrån receptet som man borde ändra på, eller om det är mer utav själva processen. Alltså även om vi säger kolla lite på kommersiell öl, så det finns ju vissa bryggerier som ständigt kastar ur sig dålig öl, rent ut sagt. Och jag tror inte att det beror på att de tänker att vi måste sälja den här ölen för att vi har inte råd att inte sälja den. Det tror inte jag, utan jag tror i väldigt mycket större utsträckning det beror på att de inte förstår att ölen inte smakar som den ska.
Tycker du, är det lika vanligt nu som det var för 10 år sedan?
Det har nog blivit bättre. Vi nämnde någon gång tidigare här i något avsnitt att hembryggningsvärlden, liksom att det blir bättre och bättre öl hela tiden där, och även i de kommersiella bryggerier. Men visst, det var ju ett tag när man smakade småbryggerier och blev besviken rätt ofta faktiskt. Men det har nog blivit lite bättre även där.
Ja, jag minns det som att det var sämre förr. Men det, ja, jag vet inte.
Jag tror också att jag drack mer öl förr. Att man var mer alltså sugen på att dricka öl från nya bryggerier och så vidare. Det kommer upp fler bryggerier hela tiden. Men annars så tror jag också att bryggerierna har blivit bättre.
Mm.
Helt enkelt.
Ja.
Kul men för det dem. Men det är också svårt med vissa, tycker jag, felsmaker. Alltså en felsmak kan ju vara en felsmak i en ölstil, men vara korrekt i en annan ölstil.
Ja, absolut. Det ska vi ju också gå igenom. För det handlar ju också om, alltså, felsmaker, det finns felsmaker i alla öl, det ska man vara medveten om. Labbar man ölen så kommer man alltid kunna hitta de här ämnena som vi kommer att prata om nu. Det handlar om att de ska ligga var på en sån låg nivå att man inte uppfattar dem som felsmak. Och sen som Magnus sa då också, vissa ämnen som, eller vissa smaker som i ett visst öl är en felsmak, men i ett annat öl så är det inte en felsmak. Där är det en rätt smak, så att säga. Jag har kallat dem fel- och rättsmaker. Har ni någon här i studion ett bättre namn för dessa smaker, så ni talar nu.
Låter bra, låter som någon sorts fem myror fler än fyra elefanter-inslag.
Ja, jag har heller ingen anledning att opponera mig mot det.
Nej. Mycket skönt, bra. Skönt. Filsmaker, vi ska snacka om idag. Vi kommer ju snacka om vattenbehandling också någon gång i ganska snart här, tror jag vi har snackat lite löst om. Ja, det är ju helt olika grejer naturligtvis, men det skiljer sig på så sätt att, tänker jag i alla fall, att vattenbehandling är väldigt svårt i teorin. Det finns väldigt mycket att lära sig om man helt ska förstå vattenbehandling i teorin. Däremot så kan det vara ganska enkelt i praktiken. Behöver inte göra speciellt svårt för att vattenbehandla sin öl som hembryggare. Mm. Felsmaker däremot, det skulle jag säga att det är lite tvärtom då, att det är ganska enkelt i teorin. Det är ganska lätt att läsa på att den här smaken smakar si och den smakar smörkola och sådär. Men sen så är det rätt svårt i teorin att verkligen förstå de här felsmakerna. Så på så sätt kan man se dem som tvärt mot varandra, kan man väl säga. Och det är väl det som är, så man får väl göra några besvikna kanske denna gången också då, att man kommer inte vara fullärd på felsmaker bara för att man har lyssnat på detta avsnittet. Utan man måste träna, öva hela tiden egentligen. Och vissa gånger, en gång så kanske det är jättelätt att känna en viss felsmak. Andra gånger så är det liksom ett mer virrvarv och det är mycket svårare att sätta. Och även vi domare sitter och tjabbar emot varandra och om det var felet är, så att säga.
Man har väl, det är väl ganska individuellt också, vart man har sin smaktröskel för diverse felsmaker och rätt smaker.
Ja, det är jätteindividuellt. Ja. Vissa personer känner inte vissa felsmaker överhuvudtaget. Andra har jättelätt för att känna något. Så det är någonting man också måste lära sig, att men det här är en felsmak som jag har lite svårt för att känna. Om då kanske någon annan säger att den här felsmaken finns i detta ölet, ja men då kanske det är så. Och då får man kanske lita på det.
Framförallt vid dömningar så är det väldigt viktigt. Om man bedömer sin öl så måste man ju vara ganska medveten om vad man är överkänslig mot och vad man inte känner helt enkelt. Men hur tränar man egentligen på felsmaker? Det är liksom taskigt att be folk att brygga dålig öl för att träna på felsmaker. Är det så du gör?
Man kan skylla på det i alla fall. Ja. Nej, men tanken är att jag ska gå igenom det med. Vi ska gå igenom varje smak här, lite hur det smakar och vad felet är och sådär. Och sen ska jag väl säga någonting också sådär, lite försöka ge något lite tips om hur man ska lära sig den här felsmaken. Men sen så är ju det absolut viktigaste, det är ju blindtesta. Blindtesta. Det är först då man verkligen egentligen kan säga någonting om sin egen öl, framförallt.
Man kan köpa sån här felsmakskit, ja. Eller hur, är det något ni har gjort någon gång?
Ja, det har jag gjort en del, och det är faktiskt så att ni kommer kanske få testa på det lite som avslutning här också.
Idag. Spännande. Idag. Ja, mycket spännande.
Så ja, då lyssna noga.
Mm. Eldprovet.
Exakt, exakt.
Fy fan. Ja.
Ska vi dra igång, tycker ni?
Det gör vi.
Vi kan börja med lite bara kort. Vad smakar öl? Sebastian.
Oj. Tack för den.
Beror ju helt på vad det är för öl.
Ja, men om du säger de olika grejerna liksom. Den smakar malt till exempel.
Ja. Den smakar malt.
Ja.
Ja, den smakar humle smakar den.
Mm.
Ja. Sen kan den ju smaka diverse syror. Kolsyra har ju en smak.
Mm.
Det kan vara en syrlig öl. Då smakar den ju surt. Den är bäsk. Viss öl är salt.
Ja.
Och sen om man ska gå... sen så kan man ju börja prata liksom att oj, den här smakar mycket mango, den här ölen. Mm. För att det är någon typ av humle eller jäst som ger en sån smak.
Ja.
Var det ett bra svar, tycker du?
Nej, det var inte helt vad jag var ute efter. Faktiskt.
Nej,
det är bättre att jag säger vad öl smakar.
Bra.
Ja.
Okej, lyssna nu.
Öl smakar malt. Okej, typ säd, bröd, karamell, honung, rostat bröd, choklad, kaffe. Sådana smaker, man får olika smaker man får av malten. Öl smakar också humle. Kan vara olika smaker där med gräs och blommor och örter och lite tvåligt och citrus och exotisk frukt och sådär, tall. Sen vatten, generellt så smakar det väl inte så mycket av vattnet, skulle jag säga. Oftast när det smakar ifrån vattnet så är det kanske för att det är något negativt, skulle jag säga, att det smakar järn till exempel. Sen så ger ju också vattnet en munkänsla och sådär, men det hoppar vi över denna gången. Jäst är väl egentligen inte heller någonting att det ska smaka jäst. Däremot så smakar ju liksom resultatet av jäsningen väldigt mycket. Och vad har vi då först och främst?
Estrar.
Alkohol, precis.
Yes.
Ja, men det smakar ju, det får ju alkohol utav jäsning. Och det, är ju, det ger ju en smak till ölet.
Ja,
ja.
Det var det, ja, det var det
värmande,
jag skulle säga.
Värmande smak, lite sötma brukar ju vissa beskriva det som, jag vet inte, fyllighet. Fyllighet eller åt sötma hållet kanske.
Men det är ju inte en grundsmak liksom.
Nej, det är
sött,
inte.
Surt, bäst,
nej,
alkohol.
Nej, det är inte.
Det är den de klippte bort, censurera på lågstadiet.
Exakt. Sen har vi ju estrar och fenoler också.
Just det, fast det tycker jag är ganska sekundärt när det gäller gästens smaker. Det är alkohol, det brukar jag alltid säga. Det är alkohol som
ja,
är...
Ja, jo, men det...
Kolsyra då?
Fan vad ni ska gå in i mycket olika grejer. Det räcker så här.
Okej.
Okay. Okay. Vi går vidare.
Ja.
Yes, öl smakar. Vi kan börja med estrar. Estrar, eller fruktestrar. Om man ska säga hela namnet, så att säga. Det är det som skiljer lager och ale. I en lager så har vi mer smak av bara själva råvarorna, malten, humlen och sådär. Men i en ale så får vi väldigt mycket smak av själva jäsningsprocessen. Och det är bland annat estrar. Och brukar smaka röda äpplen. Om man luktar på ett rött äpple utan att skära i det eller någonting, utan bara på utsidan brukar räcka gott. Så får man mycket av fruktestrarna. Även päron kan man lukta på, eller torkade aprikoser tycker jag också är ganska bra. Känner ni igen de här smakerna?
Ja, absolut. Men estrar är ju också ganska vanligt för godistillverkning. Så det finns ju även till exempel jordgubbsestrar som smakar jordgubb.
Ja.
Och skumbanans estrar som smakar.
Ja, jag hade dem kvar.
Okay.
Också skumbanan, jordgubbe, ja, även generellt banan bara sådär, ja, kanske. De får ju finnas, estra får ju då finnas i alla typer av ale. Om vi snackar de här första då, som jag sa, med röda äpplen och aprikos och sådär, det är ju typiskt för brittisk ale framförallt. Det är väl det mest kännetecknande. Men sen så de här skumbanan och sådär, då kommer vi ju mer in på estra som vi hittar i weissbier till exempel. Eller belgisk ale generellt. Jordgubbe är en klassisk ester som man inte brukar vilja ha, skulle jag säga. Utan att man har kanske jäst för varmt eller med för lite jäst. US05 med för lite jäst brukar kunna vara en bra källa till jordgubbsestrar. Och var får den inte finnas då?
Lageröl.
Precis, lageröl. Där vill vi ju inte ha några estrar. Ju varmare man jäser, ju mer estrar får man. Och genom att jäsa, då vi jäser ju lager kallt, så då får vi också mindre estrar. Olika jäststammar producerar olika mycket estrar. Men framförallt skulle jag väl säga att det är temperaturen som styr mycket.
Men i backabandet då, de här hybridölen då, California Common, Kölsch och Altbier.
Ja.
Dels så kan man ju fråga sig, är det lager eller ale? Men hur är det med esternivåerna i dessa tre ölstilar?
California Common, då använder man ju en lagerjäst och jäser lite varmare. Och Kölsch och Altbier så är det ju en alejäst då och jäser lite kallare än normalt. Och det är ju, där får ju förekomma estrar i alla dem, men det kommer ju vara på en högre nivå än i en lager, men i en lägre nivå än i en vanlig ale, skulle jag säga. Håller du med eller?
Ja.
Eller vad?
Ja, nej, det var väl lite det jag vill komma till. Det är väl ganska rena öl, men ganska lite...
Ja.
Lite, det är en debatterad fråga. Vad är det en lager eller en ale-kölsch liksom? Tyskarna tycker ju att det är en lager, men alla andra tycker att det är en ale. Det är svårt, men visst, jag köper.
Men är det generellt så att det är temperaturen som är det viktigaste? Högre temperaturer främjar esterproduktionen.
Och gäststam skulle vi säga.
Ja, båda de två.
Ja, jo.
Så att om du kollar på en specifik gäst så blir ju en högre temperatur kommer det ju att ge dig mer estra.
Men man kan också dra ner esterproduktionen genom och ge sig under tryck.
Ja, det stämmer ju. Mm. Ja.
Och även, ska man tillägga att även mängden gäst, alltså pitch rate som man kallar det till, antalet celler du tillsätter vid till vörten kan ju också, under pitchar man så kan du få mer estrar än om du överpitchar.
Precis, det nämnde ju Magnus lite grann i förra säsongavsnittet där då.
Ja.
Det försvinner delvis vid lagring estrar. Så många av såna här weissbier och sånt där som man vill ha väldigt mycket bananestra ska ju helst drickas färskt då, för att det klingar av med tiden och blir mer lagerlikt. Ska inte blandas ihop de här fruktiga smaker. Man kan ju få fruktiga smaker utav framförallt humlen också. Och där gäller det att det ska inte blandas ihop, utan det är olika typer utav fruktiga smaker.
Men samtidigt i vissa ölstilar så är man väl ute efter estrarna, att de ska komplettera sig med humlen, som i New England IPA till exempel, att man vill ha en brittisk ale som producerar de här aprikos och persika som ökar på upplevelsen av fruktighet som man sen får från humlen.
Ja.
Eller?
Ja, absolut, absolut. Ja. Det säger jag ju inte emot. Definitivt inte. Vill ni lukta? Jag har en liten grej ni kan få lukta på. Ni kan få...
Är det en strumpa?
Det är en påse här. Torkade aprikoser. Nu luktar det väldigt mycket om man stoppar ner hela näsan sådär, Magnus. Men,
får man smaka en?
Ja, man kan smaka en. Men lite estrar. Luktar på ett rött äpple, luktar på ett grönt päron. Så får ni olika typer av estrar väldigt kraftigt då. Vi går vidare till fenoler, tänkte jag.
Kör!
Kryddfenoler brukar man säga där. Då den mest kännetecknande smaken utav, eller doften också naturligtvis, utav kryddfenoler är ju nejlika. Men det kan även gå lite grann mot krutrök ibland. Plåt sådär.
Plåt?
Ja, men ja, hur doftar plåt? Det kan man fråga sig, men på något
men
sätt
är det inte plåt, plåt som ibland man ser på typ träffar på typ vitt bir ska vara lite plåtiga. Och det kommer nog från ester. Jag personligen har aldrig känt plåt smak i öl.
Nej, jag kan inte heller rabbla upp öl med tydlig plåt. Doft eller plåtsmak.
Alltså järn och sådär har jag druckit öl som smakat, liksom. Men inte plåt. Utan då har det mer varit såna här jättegamla partyfat som har börjat läcka järn, plåt.
Mm. Men vad gör man plåt av?
Stål?
Ja, jag vet inte, fan. Järn? Jag vet inte riktigt. För mig är det svinsvårt. Hur ska jag skilja på plåtsmak och järnsmak?
Ja. Men det är, ja, det är sant, ja.
Ja, precis. Men... lite, det, jag skulle nog kunna tänka mig att plåta lite grann mot det här krutrök, som jag sa. Vissa så här tändplån med, tända tändstickar.
Mm-hmm. Inte det lite svavel?
Skulle jag vilja säga svavel också.
Ja, jag också.
Men för mig är det väl mer alltså just rökfenoler liksom. Nejlika och rökfenoler för mig kan ju ligga jävligt nära varandra. Ofta att det ibland det kan vara lite nejlika, men det slår lätt över till att bli alltså rökfenoler istället.
Mm.
Och det är ju inget jag uppskattar. Personligen har jag svårt för just rökfenoler. I all öl.
Jag vet inte riktigt vad du menar där.
Jag menar att jag inte gillar rökfenoler.
Jaha.
Men,
så menar du det som något annat än... en rökighet från malt?
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Då menar du det där som jag är lite krut och rök?
Ja, liksom. Kanske. Precis, ja. Men det är något som jag har svårt för personligen.
Ja. Jo, absolut. Det är inte... fenol kan ju också gå lite mot bränt gummi. Så här,
ja, exakt. Plast.
Ja. Precis. Bandage beskriver man det som ibland.
Ja.
Får ju finnas i Weissbier och belgisk ale. Där får det ju finnas, och då är det de här nejlika fenolerna som får finnas.
Mm.
Alla annan öl egentligen så är det förbjudet. Uppkommer utav jäsningen. Ofta tycker, alltså dels kan det bero på vilken typ av jäst. Jag tycker väldigt ofta när man, om man får sån här lite så att säga sämre negativa fenolerna, så beror det på en jäst som är av dålig kvalitet. Jästemperaturen spelar också in. För hög temp kan ge mer fenoler. Hur undviker vi det då? Ja, då är det ju med frisk jäst naturligtvis, och att vi har tillräckligt mycket jäst. Att vi gör förkultur till exempel.
Mm.
Återanvända jäst, där har jag varit med om det också, när man har återanvänt en jäst med, alltså ifrån en, kanske återanvänt en jäst ifrån en väldigt stark öl. Då har den varit utsatt av, fått för mycket stress utav för mycket alkohol. Och då så har den lett till fenoler som man inte vill ha.
Det var så du fick den här rosmarinsmaken egentligen i Hällesbacken alltså.
Det var... tror vi inte att det var en ester i så fall.
Kanske.
Ja. Det försvinner delvis vid lagring. Gör det. Jag vet själv att jag har haft någon öl som varit extremt mycket, till exempel väldigt mycket bränt gummi, men försvann. Men det tog, alltså det tar ju lång tid. En öl som inte tål lagring, liksom, den kommer ju vara dålig på andra sätt när fenolerna är borta, skulle jag säga.
Mm. Men hur gör man då? Det här med den här, vad är det den rasten heter? 4-5 vinylguekanol rasten.
Ferulsyrarast.
Ferulsyrarasten kan man säga också.
Som man kan göra på veteöl är det ju framförallt 45 grader brukar vi lägga sig på, va?
Precis. Det är ju om man älskar fenoler och framförallt kryddfenoler. Är kryddnejlika fenoler så är det ju en bra rast att ha i minnet.
Ja. För just Weissbier då.
Mm.
Bra, och ni kan få dofta här lite på en nejlika påse.
Du menar 4-5 vinylguacanol?
Exakt det. Ni behöver inte ens öppna påsen, utan ni kan bara... Ska vi se, Sebastian kanske jag frågar framförallt då. Känner du igen doften? Tänker du på någon Weissbier?
Inte direkt alltså.
Om du hade smakat på en Weissbier så tror jag att du hade kunnat känna den nejlikan.
Men jag tycker också att det är ju olika, det finns ju olika märken utav Weissbier-gäst. Att det finns sådana som producerar mer utav nejlika fenoler. Och det finns sådana som producerar mer utav de här skumbanonestrarna. Och det är väl det som är, enligt mig, det svåra när man brygger en Weissbier, att hitta en balans mellan nejlika och skumbanon. Att det inte bara smakar skumbanan och att det inte bara är en knytnäve nejlika i näsan, utan att man får en bra balans däremellan.
Jag vet inte om jag har druckit sådär jättemycket färsk Weissbier, jag ska vara helt ärlig.
Nej, nej.
Så om det har en tendens att försvinna så kan ju det vara en förklaring. Mm.
Även estrarna försvinner ju vid lagring, så att
Ja, för mig så när jag luktar på nejlika, det luktar ju bara jul eller indisk mat.
Okej.
Ja, jag håller väl med.
Alltså det är ju på en väldigt, det är på en låg nivå. Men om du tänker på det nästa gång du ska dricka en Weissbier, så tror jag att du kommer känna det.
Mm-mm.
Både skumbanan, estrarna då, och nejlika tonerna från fenolerna.
Mm.
Bra, det var estrar och fenoler då som vi får utav jäsningen där i ale. Nästa är också en sån här fel och rätt smak, nämligen diacetyl. Den ganska ofta omdiskuterade smaken diacetyl brukar beskrivas som smörkola. Själv så gick jag väl så där och fick inte riktigt grepp på det här med smörkola. Så där, aha, smörkola. Tills dess då att jag fattade att det var ju biopopcorn man menar. Doften av biopopcorn. Det är ju diacetyl på steroider liksom.
Mm.
Och själv älskar jag diacetyl. inte i alla öl naturligtvis, men i en, ja, i en tjeckisk pilsner till exempel, där det får finnas diacetyl, där tycker jag det är supergott. Det får finnas just i ja, tjeckisk pilsner. Där tycker väl jag att det till och med ska vara lite diacetyl. Sen finns det även...
Nej.
Jag tycker att det är det som gör att det är karaktäristiskt, det är en tjeckisk pilsner.
Ja, jag
men sen finns det ju de som tycker... gillar tysk pilsner.
Ja, nej, men jag... Det är väl det som jag tycker är problemet ibland med tjeckisk pilsner, tjeckisk öl och tävla i tjeckisk öl, att det står ganska... Det är inga skakkrav på diacetyl i typ defarna, utan det är... kan finnas diacetyl. Och det är ju, jag skulle vilja säga att det är nog, alltså nu får vi nästan ringa Janko, men jag skulle nog ändå vilja säga att det är nog mer ovanligt med tjeckisk, jag dricker nog mer tjeckisk öl som inte har diacetyl än som har diacetyl.
Ja, alltså om du köper en tjeckisk pilsner på bolaget så får du ju oftast ingen diacetyl.
Nej, exakt. Bland annat där. Men problemet med det här att det står i typ defarna att en tjeckisk öl eller tjeckisk pilsner då, kan ha diacetyl, så upplever jag ibland att den måste ha det också, för att folk förknippar tjeckisk pilsner med att nej, men här ska det vara diacetyl någonstans, och är det inte det så får man nästan avdrag för det liksom.
Ja, det tycker jag.
Och det tycker ju inte jag att man ska få i huvud taget, utan dels är det en tolkningsfråga, men jag håller ju med. Jag tycker att det är gott i viss tjeckisk pilsner. Pilsner och Kell, när den är, vet du, när serveras på sån här tankovna eller till exempel, är det väldigt gott. Men jag skulle inte sträcka mig så långt och säga att det ska. Inga skakrav på det så till.
Nej, men om man ska nå de allra högsta höjderna så tycker jag att det är bra att det finns lite diacetyl. Skit i det.
Ja.
Okej. Det kan även finnas lite grann i brittisk ale. Men då ska det vara på en väldigt låg nivå. All annan öl så får det inte finnas. Det uppkommer diacetyl under jäsningens första inledande fas. Och därefter så kommer gästen att städa upp diacetylen igen. Om man jäser, ja, egentligen bildas det mer diacetyl när man jäser vid lite varmare temperatur än vid en kallare temperatur. Men det försvinner också mycket snabbare vid en högre temperatur. Så jag har själv upplevt ganska tydligt att det finns liksom en hotspot där på mitten, där man både får mycket diacetyl men att det ändå inte försvinner så att säga. Jag upplever att den ligger ungefär vid 12 grader. Jag har testat att göra rätt mycket tjeckisk pilsen och då jäsa vid exempel 9 grader. Och då har jag nästan inte fått någon diacetyl. Men om jag har höjt temperaturen några grader så har jag helt plötsligt fått ganska mycket mer diacetyl.
Men jag skulle säga att diacetyl är en vanlig felsmak, för jag har ju också försökt att få diacetyl, men jag lyckas aldrig nästan. Det är inte ofta jag har försökt någon gång. Men om jag tänker liksom på, om jag förstår det rätt, hur tjeckerna gör, så kraschar de ju innan gästen har hunnit städa upp efter sig.
Ja.
Men du har hittat din sweet spot på 12 grader, tycker du?
Ja, då beror ju också naturligtvis på vilken gäst man använt. Men W3470 vid 12 grader och sen kanske jäsa den där i, ja, inte mer än 5-6 dagar och sen kallkraschar den liksom, mer eller mindre. Eller i alla fall gå ner till en 9 grader sen kanske. Stega ner lite grann så att den hinner jäsa ut, men aldrig gå högre sen.
Något annat jag skulle vilja prata om när det kommer till diacetyl, som jag har haft åtskilliga diskussioner om med folk, är ju diacetyl och brittisk ale då framförallt. Och vad är skillnaden på alltså att kunna känna smakskillnader ibland på brittisk kristallmalt, brittisk malt och diacetyl? Att de är väldigt lika varandra i smaken i många fall. Och där tycker jag att folk går i många fall bort sig. De tror att det är diacetyl, men egentligen så är det brittisk karamellmalt helt enkelt som smakar. som ofta drar åt toffee och så vidare. Liksom.
Ja. Jo, men det är också därför som jag tycker att det här med smörkola, jag tycker inte, alltså det då, det är väldigt, då är det väldigt lätt att komma in på det här med de karamellsmakerna där. Mm. Därför så tycker jag det är en väldigt mycket tydligare beskrivning att säga biopopcorn. För att då ja. Får, alltså om du smakar, doftar på biopopcorn så får du den där, du får precis den där smörtonen liksom.
Okej. Okay.
Jag har lite biopopcornkrydda här som ni kan få dofta på. Så ska vi se om...
Jag är lite besviken på att du inte har med dig biopopcorn.
Ska vi se om ni håller med om...
Finns det alltså biopopcornkrydda? Och...
Ja, det är det som gör...
Men då vet du väl hur man ska brygga en bra tjeckisk pilsner. Bara använda biopopcornkryddan.
Där, nu är det ju extremt koncentrerat liksom. Så att det kanske är likadant där att du inte ska öppna förpackningen ens.
Ja, det smakar, men just den här doftar lite parmesan också tycker jag.
Mm-hmm.
Eller kanske rappesan.
Luktar lite ostigt, ja.
Kanske inte.
Nej, det är naturell movie butter. Jag skulle nog säga, men det är det att det blir ju extremt...
Vad lite det fanns liksom. Kvar i burken också, det är det här. Det är någon som gillar, verkligen gillar biopopcorn hemma.
Det smakar fil med såna. Nej, men absolut, som du var inne på där Magnus, att man kan lätt blanda ihop det. Med, och då är det ju med de karamellsmaker. I brittisk öl framförallt är det ju som det vanligast.
Men som jag också förstår, nu får någon rätta mig om jag är fel här, men att diacetyl i brittisk öl är vanligare på kask än på flaska. Nu får man, alltså, det vill säga att man får åka till, nästan till brittiska öarna för att få tag på... Det är, alltså diacetylen kommer vid den här sekundärjäsningen på fatet helt enkelt, i vissa fall.
Ja, och att den då inte hinner, gästen hinner inte städa upp det så att säga. Ja. Den dricks så pass färskt.
Ja.
Där vi kan ju ta det, du var snacka om tankovna där med sån där när de
precis säljer. Ja, ofiltrerad pilsner och kell är det väl som kommer upp med tankbilar.
Ja, det är ju olika. Det finns ju de tankovna är ju egentligen filtrerad men opasteuriserad.
All right.
Sen så säljs det ibland på fat också ju såna här trätunnor och då är det ju både ofiltrerad och opasteuriserad.
Mm.
Och det tycker jag är en väldigt, om man har möjligheten att gå någonstans där, någon stad där det finns båda de här då, så ska man ju smaka på bägge. Eller man, och sen kan man ta en från bolaget också. Och då kommer man ju känna vilken oerhörd skillnad det blir. Och det som är intressant är ju då att den med den som är filtrerad, opasteuriserad men filtrerad, har så pass mycket mer diacetyl.
Okay.
Därför att man har filtrerat bort gästen då, innan den har hunnit städa upp all diacetyl.
Ja, coolt.
Så det är ganska tydligt faktiskt.
Så det är egentligen också ett bra tips om man själv känner att man inte riktigt kan diacetylsmaken och vill lära sig den.
Ja. Det är det. Om man har den möjligheten så ska man gå och prova bägge de då, eller alla de tre. Vi sa ju egentligen inte heller, vi bara hoppade över här nu var en diacetyl raste. För det läser man ju väldigt ofta och på många olika ställen, och man läser många hembryggare eller många nybryggare också som är väldigt fokuserade på det här med att de ska göra sin diacetyl rast. Men alltså i en vanlig ale behöver man ju inte tänka på att göra en diacetyl rast. Jäser man ölen vid, låt säga, 18-19 grader där liksom, så har du ju en diacetylrast konstant.
Jag skulle säga att du inte behöver det när du brygger lageröl heller, så länge du tillsätter rätt mängd jäst och pigg och jäst som mår bra. Så behöver man inte det vid lagerbryggning heller.
Kan du mena att du kan få diacetyl i ölet om du underpitchar en lager?
Ja.
Ja. Att, och framförallt också om du då har gäst som inte mår bra. Alltså stressad gäst, du kanske återanvänder en gästkaka som har stått för länge. Du har använder ett färskt gästpaket som har legat längst bak i kylen väldigt länge och så vidare.
Då får du ju då en gäst som producerar massa diacetyl i början men sen inte har ork att städa upp all den här diacetylen mot slutet då. kan ju också vara att man har råkat tappa av ölet ifrån gästkakan då för tidigt. Jag har hänt att jag har smakat kommersiella storbryggerier som med diacetyl i då. Då kan jag tänka mig att det beror på det att de har varit för snabba helt enkelt. Innan den har knoppat i sig diacetyl så har man skickat ölet vidare.
Men tycker du att i dömningar och så vidare, är det ofta som du känner att, eller är det här en vanlig felsmak som du som domare stöter på?
Nej, det tycker jag inte.
Nej, jag håller med. Det var det jag ville komma.
Ja, det ibland, även om man vill göra en tjeckisk pilsner, om man flaskjäser den, så kommer du banne mig inte få någon diacetyl ändå. Då kommer det försvinna. Då ska det stå 2 veckor liksom och kolsyrejäsa och det ska mycket till om det är speciellt mycket diacetyl kvar sen skulle jag säga. Så,
man måste få bort ölet från gästkakan och på fat helt enkelt.
Ja.
Men den fixar
och sen hålla det kallt.
Ja, okej. Så då kan jag ge fan i det här som jag håller på med när jag jäser ale då, att stega upp temperaturen framåt slutet där.
Det kan du göra ändå, men inte för diacetylens skull, utan för andra sakers skull. Så får ni jäsa ut allt, vad säkerställt att ni jäser ut.
Ja, nej, det är bra utav många anledningar, men diacetyl är den minsta anledningen, skulle jag nu säga. Vi tar nästa. Också sån här fel och rätt smak.
En grej bara här nu som vi måste prata om också är ju att diacetyl har ju blivit en ganska vanlig felsmak i det här New England IPA bland annat. Av en ganska intressant anledning tycker jag i alla fall. Det här begreppet som vi får prata om också i ett annat avsnitt. Och det är det här som kallas för hop creep. Det vill säga att man får en sekundär jäsning vid torrhumling. För att det finns ett enzym som kan, det här som vi pratar om också i avsnitt 2. Det statiska enzymet finns naturligt i humle. Att man kan få en sekundär jäsning efter torrhumling om man torrhumlar vid fel tid. Och då får du en ny jäsning fast du har dumpat ut all jäst. Så du får liksom diacetylproduktion fast ingen jäst som städar upp det efter sig helt enkelt.
Vi kanske inte ska djupdyka i det, men när du säger torrhumla vid fel tid.
Ja, då säger jag att man ska helst, New England IPA ska man helst torrhumla vid aktiv jäsning till exempel.
Ja, ja. Mm.
Men det här var mest bara en parentes, där kan vi klippa bort om vi vill sen.
Men
det är väl en hyfsat populär öl till att brygga, har jag förstått.
Det tror jag inte.
Nej.
Tar vi nästa. Fel och rätt smak. Svavel. Den smakar fis, eller ägg. Kokta ägg som har legat i en burk. Och gotta till sig en dag sådär. När man öppnar på den så känner man väldigt mycket svavel. De som har varit på Island säger att det är väldigt mycket svavel där också. Vulkanerna avger svaveldofter. Har inte varit på Island själv.
Jag har varit där. Varmvattnet luktar ju svavel där. Mm. När man duschar.
Typ pilsner alltså. Mm. Pilsnäsning.
Jag har för min liksom nästan... Som gör att det lättast att känna in svavel för mig, så tänker jag på ett kärr. När man är ute och springer i ett riktigt sunkigt kärr och det kommer upp massa sådana här svavelosande ångor från botten liksom. Det är liksom det som jag är allra mest känner igen svavel för.
Springer du mycket i kärr, Magnus, eller?
Nej, jag var precis det jag skulle påpeka. När fan springer man i kärr? Men så kom på att han är orienterare, Simon, som förtydligade. Det är inte så att han... Älskar. Jag tänker också på sån här mossfotboll är det, som är ett jobbigt.
Det är underbart.
Svavel för mig är ju, jag tycker ju om svaveldoften vid aktiv jäsning. Men jag hade en gång jag använde en jäst som jag i efterhand jäste på att den producerade extremt mycket svavel. Och det var, då var jag nära att bli utkastad hemma när jag hade jäskylen i köket. För det var så enormt mycket svavel att det känns också ganska jästberoende. Det är inte bara lagjäst, utan här var ju en ale-jäst. Någon sån här California Ale Blend 4 med massa olika jäster i.
Mm.
Och det var en riktig svavelbomb. Mm. Men jag kan tycka att det är rätt angenämt med svavel i en tysk pilsner på låg nivå, ska man väl tillägga.
Ja, precis. Och var får den då finnas?
Då är det ju, tysk pilsner ska jag vilja säga.
Lager, speciellt tysk pilsner. Ja. Var får den inte finnas?
New England IPA.
Ja, mer eller mindre alla annan öl, skulle jag väl säga. Ganska ofta är det ju så, skulle jag säga, att om man har väldigt lätt för att känna en fel smak, då tycker man att den är äcklig. Det är ganska, finns en väldigt tydlig korrelation mellan de som har lite svårt för att känna svavel och älskar tysk pilsner.
Ja, det kanske stämmer. Jag försöker tänka efter där på om det är något, något som jag är överkänslig mot. Jag är väl liksom lite överkänslig mot svavel. Jag känner svavel tydligt, men jag uppskattar det. Mm. Det är väl liksom enda...
Jag tvekar.
Du tvekar?
Jag tvekar.
Ja, nej. Jag känner att jag kan min svavel.
Jag känner att där kan finnas vissa luckor.
Okej, okay, ja. Mm. Jag har jättemycket kokt ägg hemma som har legat i en burk jättelänge.
Uppkommer av jäsningen i valet av jäststräng många gånger. Oftast, det känns det i början på jäsningen som Magnus nämnde där. Kan kännas till när man buteljerar ölet också. Men sen så försvinner det. Bara det går ur ölet helt enkelt. Har man möjlighet så kan man bubbla det nerifrån till exempel. Om man har en jästank med massa svavel i så kan man liksom bara rent mekaniskt gnugga ut svavlet.
Är det väl, vill jag höja ett varningsfinger också till alla er som har börjat med jäsande tryck. Att om man kopplar på tryck för tidigt så riskerar man även ökad svavelnivå. Och då får man helt enkelt värma upp den och vädra ut det liksom. Mm. Får man göra med svavlet. Men det är ganska vanligt tycker jag att man, framförallt när folk började med tryckjäsning, då kände man det ganska mycket ipor, att folk var så jävla rädda att man skulle spunda rätt tid och så vidare. Så istället så låste man in svavlet i tanken, kan man säga. Mm. Det han liksom inte vädras ut.
Nej, så där finns ju en poäng Sebastian då, att du kan låta ölet ligga lite längre och lite varmare.
Och när man jäser. Men om man väl har buteljerat det, så är det kört eller?
Alltså det är ju flyktigt, så det försvinner ju till och med när du häller det i glaset. Det har ju hänt många gånger att man häller det i glaset och det första man får en väldigt tydlig svavelton. Men sen så låter man det stå i en kvart liksom. Så är det nästan ingen svavel kvar.
Jag fick ju det på en vittbir jag gjorde i fjol. Så alltså jag fick det som kommentar i en öltävling. Att det var en massa svavel i. Det kände inte jag att det var. Men det är möjligt att jag har en högre tröskel för det då. Eller att de hade fel.
De kan ha haft fel. Jag gissar att jag vet vilken vitt tävling det där var.
Mm.
Och då kan jag säga en grej också, att det är väldigt viktigt. Men just det här med blindtest är ju otroligt viktigt. För till exempel kan jag ge som exempel i just den tävlingen, så hade jag gjort en vitt med champagnegäst. Svenska mästaren, vad heter han som vann SM för ett par år sedan med en vitt. Jag kommer inte på vad han heter nu. Men han hade i alla fall jäst med champagnegäst. Så var den här vitt-tävlingen, då tänkte jag att då testar jag champagnegäst också. Och sen så när jag lämnade in den så tog de liksom en kik på receptet. Bara, jäst med champagnegäst. Det var lite konstigt typ så. Och sen så fick jag tillbaka. Och det var ingen jättebra vitt. Så att den skulle inte kommit så där jättehögt. Men då fick jag liksom som kommentar att den är typ champagne-toner eller något sånt här liksom.
Aha.
Och det är ju liksom, då, det beror ju bara på att de har kollat på receptet innan.
Så kan det vara. De såg väl att jag hade svavel i.
Ja. Det var det här, de här gamla äggen du slängde i flameout.
Mm. Kan också komma svavel utav bakterier. Det kan det egentligen komma på även på den förra där, diacetyl, så kan man få smörton utav bakterier.
Alltså dåliga bakterier, eller även bakterier som man vill ha i sin öl?
Nej, du vill inte ha dem.
Nej.
Yes. Kommentarer, något mer att tillägga om svavel?
Nej, men eller jag vet, jag kan ju prata en hel del om svavel, känner jag. Nej, men vad, jag kommer ihåg att jag pratade med HG någon gång, och han pratade om sin lageröl, och han verkade hata svavel, och därför var han liksom stolt över att han, att de jäste sina lageröl i öppna jäskar. Och det är ju någonting som man vill, om man vill verkligen undvika svavel i sina lageröl, så är det ju öppen jäsning är ju ett sätt att göra det, helt enkelt. Om man verkligen hatar svavel.
Mm. Jag hatar ju nog svavel, kan man säga.
Gör det? Ja. Ja. Vilka andra grundämnen hatar du?
Den är topp ett.
Plåt.
Plåt.
Och sen kan vi ta lite också kort om min sista fel och rättsmak här. Brettanomyces, sa vi där. Snackar vi ju lite om när vi snackade saison förra gången då. Mm. Det här stalligt, lite funky beskriver man ibland som. Kan gå lite mot tropiskt också. Urinoir om det har gått lite mer snett. Och det finns ju i lambic, orval är ju ett klassiskt exempel. Engelsk old ale också. Och det är ju en jäst då, Brettanomyces. Och så i de typen av öl får det ju finnas, men i andra öl så får det ju inte finnas. Och det förekommer ju, ja, det kan ju vara att man får det från sin utrustning för att man har haft brettad öl i den innan. På krogen får man ju det lite titt som tätt, tycker jag. När de inte riktigt har tvättat ledningarna så som man har önskat. Det har ju, det vet jag själv, flera exempel när man har fått en öl och bara, oj, det var ju brett i den här. Vad är det?
Vad tycker ni om typ brettad IPA och...
Nej, jag tycker det är gott.
Du menar Orval? Men lite, jag har druckit en annan kommersiell brettad IPA. Mm. Och den smakar Orval.
Okay.
Den också. Ja. Men det är ju det här, det är ju en jäkla skillnad på att sekundärjäsa med brett, det vill säga så som vi pratade om i säsongavsnittet, tillsätta i flaskning, och primärjäsa, alltså enbart jäsa med Brettanomyces. Då får du två helt olika smakprofiler på Brettanomyces, och helt, även den beter sig helt olika rent utjäsningsmässigt och så vidare. Mm. Men också beroende på vilken stam man jäser. Men är det IPOR, brettade IPOR som är brettade vid buteljering, då smakar det ju Orval. Liksom. Är min erfarenhet. Men är det primärjästa brettade IPOR så producerar ju bretten inte de här funk och stall som de flesta av oss förknippar brett med, utan då kan det vara mer tropisk frukt och mango. Och framförallt om det är den här Brettanomyces Clauseni som man har primärjäst med. Mm. En parentes där.
Ja. Mm. Det var parentesen.
Ja. men brett tycker jag ju oftast att man märker, eller oftast när man dömer och så vidare, då kan man få en hum om att det är brett på grund av att ölet skummar över när man öppnar det. Oftast.
Jo, väldigt så mossigt.
Mossigt skum. Man märker att här var det högt tryck, liksom, till exempel. Att då har det skett en sekundärjäsning. Då har man fått in brett någon gång i processen, och den kommer fram först med tid och i flaskan, helt enkelt.
Yes, det var de fel- och rättsmakerna som jag hade. Så nu ska vi gå in på de riktiga felsmakerna. Ska vi ta en klunk vatten först?
Det tycker jag.
Eller hur? Då kör vi vidare. Det var då fel- och rättsmaker som vi kallade det första halvlek. Smaker som får finnas ibland och inte får finnas ibland. Nu kommer vi in på de mer regelrätta felsmakerna som vi aldrig vill ha i våra öl. Något litet undantag finns det möjligtvis, men det är så litet så att det tänker jag nog inte ens nämna. Vi börjar med acetaldehyd. Detta är ju felsmakernas felsmak, skulle jag säga. Om det finns någon smak som är liksom en hembryggd smak, så då skulle jag säga att då är det acetaldehyd som är grejen. Gröna äpplen brukar man beskriva det som.
Är det förknippat med syran som finns i gröna äpplen? Eller?
Det, snarare att det luktar, men det är liksom en liten... Det är acetaldehyd, inte sådär fruktansvärt äckligt. Har man en öl med acetaldehyd i den så kan man alltid bjuda någon som inte är så duktig på öl. För de kommer inte fatta att den inte smakar som den ska. För att det ger liksom en lite fräsch doft på något sätt.
Men det är väl en förening? Alkoholförening? Var kommer den ifrån?
Ja, acetaldehyd är ju ett mellansteg då till att det ska bli etanol. Vi kan fortsätta lite på den där med hur smakar den där. Absolut. Jag var inte helt färdig där faktiskt. Gröna äpplen är den, liksom den klassiska beskrivningen. Och jag tycker det är egentligen en ganska bra beskrivning. När jag började lära mig acetaldehyd så började jag alltid tänka på glögg. Jag vet faktiskt, idag vet jag inte alls varför jag tänkte på glögg. Men då var det någonting att jag vet i fasen om jag hade druckit någon äppelglögg eller vad tusan det kan ha varit.
Det låter jävligt konstigt tycker jag.
Ja, det är jättekonstigt. Så att, idag tycker jag inte glögg längre utan jag tycker gröna äpplen. Men med det vill jag bara säga liksom att man måste hitta det som gör att man själv hittar felsmaken så att säga. Sen om det är skolboken säger någonting så är inte det så himla viktigt utan det viktiga är att du själv. Idag när jag börjar tänka på våta höstlöv. Låter väl vackert va? Då ringer det, liksom börjar jag tänka så här på våta höstlöv. Då ringer en liten klocka, en acetaldehydvarningsklocka. Då vet jag att, vänta nu här. Och då så doftar jag en gång till. Och kanske känner jag gröna äpplen då.
Hur är det att promenera på hösten för dig då? Vara ute i skogen och orientera?
Ja.
Det är bara acetaldehyd överallt. Ja,
överallt. I mörka öl kan det gå lite grann så här mot mintchoklad. Det är väl det här att man får den här lite fräscha tonen på något sätt. Som jag skulle säga. Den uppkommer ofta utav för hög jästemperatur. Dåligt syresatt vört. Bildas då under jäsningen som ett mellansteg till etanol. Kan också bildas, vilket jag tycker är vanligare faktiskt, att det bildas efter jäsningen. Att man syresätter ölet efter jäsning.
Framförallt starka, tycker jag. Alltså Imperial Stouts, starka belgar och så vidare.
Och jag skulle säga att det lättaste, tycker jag, att känna acetaldehyd är i mörka öl. Imperial Stout var inne på där, men generellt överhuvudtaget mörka, alltså port och stout. Där, jag vet inte om det är att de är mycket lättare att känna dem där eller om det är att det är mycket lättare att få acetaldehyd där. Men jag skulle nog säga att väldigt många fler sådana exempel har jag stött på genom åren. Vi kör den här port- och stout-träffen i Gotia Hembryggarförening.
Eller acetaldehyd-träffen.
Nej, men jag vet öl som Kenneth Alexandersson hade en öl som vann domartävlingen. När han sa att när han kom hem kunde inte han dricka det ölet igen när han hade denna skumpat runt på spårvagnen där liksom. Har du vunnit domartävlingen så var det inte acetaldehyd i den liksom. Nej. Men när han kom hem och kanske fatet hade blivit halvfullt eller sådär och kanske tjuvdratt lite luft sådär kan man tänka sig. Och sen när han kom hem så då gick det inte och då var det bara hur mycket acetaldehyd som helst han fick hälla ut det.
Mm. Ja men jag har hört liknande exempel faktiskt.
Ja. Och det försvinner ju däremot ganska lätt, eller det får man säga acetaldehyd, det försvinner ganska snabbt. Det kan finnas även i lite sådana här brittiska kasköl, därför som har tappats upp snabbt och serverats väldigt snabbt. Så de har inte hunnit ligga på gästkakan och städa upp den här acetaldehyden då. Men det försvinner med tiden och det är väl säkert också en sån grej som gör att liksom klassiskt bland hembryggare att ja, men man måste lagra ölen i en jävla massa månader innan man ska kunna dricka den. Liksom. Kan ju säkert vara acetaldehyd också att det kommer att försvinna med tiden. Ställa flaskorna lite varmt kan ju hjälpa då också. Och undvika syre vid fattappning då. Det är väldigt viktigt.
Jag säger när jag har stött på acetaldehyd i min öl en period och då var det framförallt mina lageröl som jag har haft mest problem med acetaldehyd personligen. Och då kunde jag härleda det till förkultivering faktiskt. Eller var min i alla fall teori på det. Att jag förkultiverade för lite och för dåligt helt enkelt. Att gästen jag tillsatte från början var för dålig kvalitet. Och började en period istället då använda torrjäst i mina lageröl och tillsätta rejält med torrjäst. Och då sluta acetargen komma helt enkelt. Nu är ju inte det något riktigt vetenskapligt, men ändå är man osäker på det så i framförallt lageröl så skulle jag nog vilja säga att det är nog vanligast att uppkomma på grund av att man använder dålig jäst i lagerbryggning.
Ja. Som så många utav de här man kommer märka här då med felsmakerna är ju att vi kommer ju återkomma till det där med jäsning ganska många gånger. Att de allra, allra flesta felsmakerna uppkommer ju utav en dålig jäsning. Så är det. Vi kan gå vidare till nästa. Ska vi det?
Ja.
Högre alkoholer har vi då. Vad är då detta? Jo, då är ju det alltså spritiga toner. När man jäser socker till alkohol så bildas det ju massa härlig alkohol. Men det bildas också alltid lite granna högre alkoholer. Och det gäller att hålla nere detta på så låga nivåer så att man inte känner det eller inte störs av det. Då får vi liksom, ni kan få dofta här i studion på den här lilla flaskan jag har här. Finsprit, 95%.
Det ser ju livsfarligt ut.
Dricker du hela så är det inte alls bra.
Nej. Sådana här har jag köpt på en marknad i Potosí. I Bolivia en gång. Då köper man sånt här och så går man upp och ger det till gruvarbetarna.
Uh-huh. Det där är då 95% i sprit. Men ja. Du känner att det är liksom inte stickigt på något sätt. Där har vi den här värmande bara alkoholtonen liksom.
Mm.
Eller hur, Sebastian?
Du med? Det luktar lite sött sådär.
Ja, lite sött faktiskt. Sen kan vi då jämföra med högre alkohol, och då har jag en flaska aceton här.
Ja, det luktar inte så gott.
Stickigt.
Ja, det är lite skarpare, fränare sådär.
Mycket skarpare, fränare, stickigt, jag håller med. Aceton, lösningsmedel, liksom en stickig alkohol. När det känns spritigt, liksom, verkligen spritigt, då är det ju säkert högre alkohol man känner. Det är vanligast i starka öl, för det här som jag sa, att det bildas alltid lite högre alkoholer. Om man då ska göra en öl som det ska bildas väldigt mycket alkohol i, då kommer det också automatiskt bli lite mer högre alkoholer. Och då är ju också risken större att de högre alkoholerna blir på en sån hög nivå att vi känner dem. Den får faktiskt finnas ibland, det kan man läsa i defen i vissa så här ljusstark belgare till exempel. Där får det finnas en liten låg nivå, men jag skulle väl aldrig säga att det är positivt. Skulle du säga det, Magnus?
Nej, det skulle jag inte. Men som du säger så är det vanligast i de här starkare ölstilarna. Också viktigt, alltså om man tänker på hur man undviker de högre alkoholerna så pratade vi lite om det i förra avsnittet också. Att hålla nere jästtemperaturerna i början av jästningen till exempel är ju en väg att gå.
Och ha tillräckligt mycket jäst.
Ja.
Högre alkohol, det gör väl också att man får en värre bakfylla?
Ja, precis. Vi nämnde det då också faktiskt.
Ah, okay.
Med huvudvärk och dagen efter värre bakfylla helt enkelt. Än när man dricker välbryggt öl. Nu säger jag inte här att hembryggt öl är dåligt att dricka. Men för det är det inte.
Det är för övrigt en liten passus tillbaka till acetaldehyd där. Det är ju många människor är överkänsliga för det ju. För att det, på samma sätt som att det bildas som ett mellansteg till etanolproduktion så bryts det ner också i kroppen. Och det är framförallt väldigt vanligt bland asiater att man är överkänslig mot just acetaldehyd, att man kan bli riktigt, riktigt dålig av att dricka alkohol.
Jag också har också hört talas om detta, att det är något genetiskt.
Ja.
Men också tror jag att de har hittat något slags botemedel mot det. Alltså någon slags mirakelpiller man tar när man dricker. Och sen,
Ja, det är mycket möjligt. Men det har jag i alla fall läst att det är väldigt svårt att få så mycket acetaldehyd i ett öl att man kan bli dålig av det liksom. Även om man är överkänslig mot det.
Okej.
Ja, men högre alkohol då, för att undvika det så är det ju tillräckligt mycket jäst. Syresätta ordentligt också. Kan ju, det hjälper ju jästen så att säga. Jäsa vid rätt temperatur. Ett problem med högre alkohol är att det är väldigt stabilt. Det tar, om det ens går att lagra bort högre alkohol, och det, jag skulle nog nästan säga att det inte gör det. Då snackar vi år i så fall.
Får jag bara ställa en fråga där som inte är direkt kopplad till, men du snackar om syresättning, men syresättning av torrjäst, är det någonting ni håller på med eller?
Nej.
Nej, men jag vet att jag har pratat om det här, Simon. Ja. Du var ändå på en föreläsning med någon gästguru. Och sen dess så sa du att nej, han sa att man också ska syresätta torrjäst.
Ja, det var ju...
Var det Chris White eller?
Chris White, precis, ja. På White Labs. Han snackade hur mycket som helst om syresättning.
Vikten av syresättning.
Ja. Så, det var efter det jag skaffade en syrgastub och en syresten och började syresätta öl med syrgas då. Mm. Men... jag gör det. Ja, men visst, lageröl kanske jag gör det. Men jag gör ju det, framförallt gör jag det när jag gör starkare öl.
Jag syresätter alltid torrjäst som torrjäst som flytande jäst.
Lika mycket?
Nej, jag syresätter mer. Starka öl syresätter jag med syrgas minst 2 gånger. Vid jästpitch och 8 till 24 timmar senare. Frågar du mig så en, typ en barley wine kan du inte översyresätta helt enkelt, det går inte. Däremot är det väldigt lätt att undersyresätta den. Så jag syresätter alltid 2 gånger och lite extra varje gång helt enkelt.
Jag tror nog att det är bra. Det jag minns i en barley wine jag gjorde som blev så jävla mycket högre alkohol i den liksom.
Ja.
Och den fick stå där på fatet i år ut och år in, men det blev aldrig bra. Alltså.
Nu blev det den här flaskan då framför dig.
Ja, exakt. 95% i sprit här. Bra, vi går vidare på nästa. Oxidation. Har ni hört talas om att man kan oxidera sitt öl?
Ja, ganska...
Det har hänt.
Det har hänt, ja.
Det är ju egentligen är inte oxidation, en felsmak, utan det är ju snarare... konsekvensen så att säga, eller det som gör att vi får olika felsmaker. Men vi tar ändå upp den som en punkt här. Kan ge många olika negativa effekter. Det allra första och det som ju är mest i ropet nu är ju det här med humlen liksom. Att humlesmaken försvinner väldigt snabbt. Och man kommer även kunna se en väldigt tydlig färgskillnad på ölet. Och det har ju blivit så himla mycket med det nu då, när alla brygger de här New England IPA och sådär med enorma mängder humle i ölet, för då blir det ju känsligare. Men och då är det ju att humlesmaken försvinner helt enkelt och blir tråkig i det första. Sen kan det även malten mer oxidera, och då snackar vi mer om så här papp, våt papp brukar man beskriva det som. Jag tycker det är en väldigt bra beskrivning faktiskt. Jag tycker att det är ganska mycket våt papp. Och då är det ju liksom då är det ju öl som man har lagrat länge. Då börjar den här våta pappen komma.
Det vill säga öl man lagrat för länge, tycker du? Att nu har den gått över sin prime?
Jag tycker verkligen det. Jag är inte speciellt... jag är inget fan av lagrad öl. Så att när det börjar komma papptoner, då har den definitivt passerat sin peak. Du kan dofta här. Nu har jag våtat ner en vanlig pappkartong här. Och häller lite vatten på den och sådär.
Luktar barley wine?
Luktar gammal barley wine.
Riktigt gammal.
Ja, men jag tycker det är en ganska bra... beskrivning faktiskt för en oxiderad malt. Sen kan man även få bra grejer utav oxidation, för det är ju inte alla är ju, det finns ju de som verkligen gillar lagrad öl också, men då kommer vi ju istället till saker som russin, madeira, sherrytoner och så här. Och det är ju sådana smaker man är ute efter när man lagrar öl då. Och det är också en oxidation då, men en
positiv oxidation pratar man om.
Positiv oxidation, precis.
Jag har en liten fråga. Jag vet inte om det är oxidation eller om det är aceta eller om det är något annat, men så jag kan tycka att viss öl smakar typ samarin.
Mm. Ja, det, jag skulle nog gissa mer på acetaldehyd.
Okej.
Okay. Jag skulle gissa på att någon inte har sköljt ut PBV:n som man gjorde rent med, eller rengöringsmedlet som är kvar i hinken eller något sånt där.
Tror du det?
Ja, man har inte sköljt slangen som det var massa rengöringsmedel i.
Jag vet inte, jag tyckte jag kände det jättemycket förr. Okay. Det är så här, då kopplade jag till, ja men det är oxidation. Alltså det här var ju när jag började brygga.
Ja.
Men för mig så var det, ja det smakar samarin. Mm. Det var oftast öl som skulle vara humlig. Men det kan ju också vara jag som är dum i huvudet.
Här kommer vi in på en sak också, att jag... det är helt omöjligt att liksom smaka någons öl teoretiskt.
Ja, nej, ja, precis. Nej. Ja.
Och sen vet inte jag hur samarin smakar, så det blir extra svårt då. Men jag kan gissa.
Det är väl typ bikarbonat.
Det är, ja, men precis. Ja, men då tror jag ändå att det är PBV igen. Ja. Det är väl också basiskt som fan. Nej, men... det är ändå... Det skulle... Som när du säger det, liksom sådär kemiskt skafferi, då skulle jag också kunna tänka mig att det var dålig humle också, om du pratar välhumlat, som jag ofta tycker drar mot hostmedicin.
Mm.
Och att det kan vara något sånt som spökar kanske.
Mm. Mm.
Tråkigt, dålig förvarad humle.
Dammigt på något sätt.
Ja, skafferi.
Nej, men
du,
som sagt,
du hade inte med samarin i ditt felsmakprotokoll här, Simon.
Icke. Ja, oxidation. Vi går inte in på vad man ska göra för att undvika oxidation, för att det kan ju vara en miljard olika grejer. Men vara noggrann och undvika massa onödiga omtappningar och blåsa med kolsyra och sådär. Värme också. Det går ju mycket snabbare att oxidera någonting med värme, så genom att hålla det svalt så kommer det ju minska ner oxidationstempot då. Nästa kommer vi in på DMS har jag här. Också en sån där grej, det står i nybörjarböckerna alltid om det här med DMS.
Livsfarligt.
Kokta grönsaker, burkmajs brukar man beskriva den som. Lite sparris på något sätt, tycker jag.
Kokta grönsaker tycker jag
är det är spot on.
Ja. Mm. Men det är som sagt väldigt personligt smak och doft.
Det är ju vanligast i ljuslager. Jag skulle dock säga att jag tycker inte att det är vanligt i hembryggd öl.
Nej, jag håller med.
Så att det är ett väldigt litet problem. Och det uppstår ju i koket. SMM omvandlas till DMS i koket. Och det är ju absolut vanligast i då pilsnermalt. Så det är ju därför som det är vanligast att känna det i ljuslager också. Och det försvinner ju med koket. Sen kan det uppkomma igen om man har en långsam kylning. Men som sagt, det är väldigt sällan något problem i hembryggd öl.
Jag tycker också, jag har ändå fått en hel del avdrag på mina lageröl på grund av DMS. Och där jag personligen... är ganska självkritisk av mig. Jag tycker absolut inte att det är DMS, men däremot så är de väldigt särdiga, pilsnersärdiga. Att det är också såna här två smaker som är väldigt nära varandra. Att det är lätt, som vi pratade om, diacetyl och karamellmalt förut. Att särdigheten från pilsnermalt och DMS kan man ta fel på helt enkelt.
Mm. Du brygger ju Lodo bryggning då.
Jag brygger Lodo.
Och jag minns ju en gång du bjöd oss domare på ett gäng av de ölen. Och det var ju...
Det var en debatt, ja.
Det var en ganska het debatt där om det var DMS eller inte.
Ja.
Och vi kom ju aldrig fram till något rätt svar.
Nej, vi
så att säga.
Kunde inte mäta det.
Nej.
Men dum fråga, kan man liksom få fram den här smaken om man har majs i?
Burkmajs är ju en sån beskrivning utav DMS.
Ja, jag tänker att man gör typ en mexikansk lager eller något sånt.
Nej, det är liksom jag tror inte det finns. Nej. Det finns inte DMS i majs.
Nej.
Helt enkelt. Utan det är ju någonting som det blir av framallt. Nu vet jag inte, nu gissar jag att det inte finns i majs, men jag skulle inte tro att det finns i alltså i sån här valsat majs som man använder när vi brygger. Utan att det finns i just pilsnermalten. Utan de bryggerierna som jag har hört har inte har problem. Där kanske det är önskvärt att man ska ha det i smakbilden på sitt öl. Om man pratar kommersiella bryggerier så är det ju, som jag har förstått det, så kokar de knappt vörten. Alltså de tar inte upp den till kokpunkten. Lite för att spara pengar rent energimässigt och tidsmässigt. Korta kok och knappt komma upp till 100 grader.
Och det kan främja DMS-produktion?
Ja, då ångas det inte bort när du kokar då.
Men det här med att man måste koka pilsnermalt i 90 minuter, det gäller inte längre?
Nej, gör det inte.
Det kanske gäller för?
Det gäller för. Och man ser ganska mycket recept där det fortfarande står att koka i 90 minuter. Och ganska många, även bland kommersiella bryggare som säger att man ska koka i 90 minuter. Men jag tycker inte att man ska koka i 90 minuter, jag tycker man ska koka i 60 och fokusera på något viktigare 30 minuter eller städa 30 minuter extra om man känner det, men jag tycker att det inte behövs. Vad säger Simon?
Nej, jag håller helt med. Helt med. Nästa felsmak har vi ljusskadat lightstruck som brukar beskrivas som skunk. Det här är inte min starkaste felsmak. Jag har kört så här aromkit med den då. Det var några år sedan nu så att jag vet inte om jag skulle kunna känna det idag. Men då var jag mer eller mindre likgiltig till Lightstruck. Jag vet att jag har hört om folk som har blivit sprayade av skunk. Och sagt att det är precis exakt samma smak eller vad man ska säga det som att bli sprayad av en skunk då. Men vi har väldigt dåligt med skunkar här i trakterna så att jag har inte fått uppleva detta.
Nej, inte jag heller. Men däremot så minns jag en gång när jag drack Grolsch som brukar vara på gröna flaskor och tänkte att det här smakar precis som det luktar på Roskilde.
Weed.
Ja, men det har jag förstått sen att det är ju det.
Aha.
Alltså den doften från cannabisrök är egentligen samma också som skunk och den här UV-skadad humle då.
Okay. För jag tror att det var, jag menar, humle är ju en cannabisplanta också. Jag har alltid tänkt att det är att det finns liknande oljor i marijuana plantan som det finns i humleplantan. Att det där man pratar om dank resinous IPA, att det är samma oljor i humlen som där i Mariana. Men det kanske är då kanske det är att jag att det är Lightstruck IPA som man pratar om.
Ja, just.
Ja, nej. Ja, jag vet inte, men det är väl också ett slang för cannabis, skunk.
Ja, det är det. Ja, spännande.
Undvika sig
in på då. Något helt annat.
Använda mörka flaskor och ta sin öl i solen är ju hemligheten eller nyckeln till att slippa skunkning. Nästa. Nu går vi in på lite så här, de är väl inte riktigt lika viktiga som de vi började med där, felsmakarna där. Men här har vi till exempel metall. Kan man få just av järn om man använt märkliga bryggverk där ölet kommer i kontakt med järn. Då kan man ju få den här järniga eller metalliga, blod beskriver man också som.
Det tycker jag också man känner, alltså om det börjar rosta någonstans, alltså det smakar också blod eller järn mer än rostsmak. Så det kan vara en bra indikator att man ska kolla sin, vet jag, varmvattenberedare eller.
Jag har testat sån där järn på sån där ampuller också. Och kunde känna jättetydliga då liksom järnsmaken så att säga. Men jag tycker inte det är äckligt. Därför att mitt sommarstugvatten smakar jättemycket järn. Så jag har ju på något sätt vant mig vid det liksom. Så att ja, jag vet precis vilken smak ni menar, men jag tycker inte det är speciellt äckligt. Ska jag brygga öl där, då tar jag med mig vatten dit. Men jag har inga som helst problem att dricka vattnet liksom.
Okej.
Okay. Så att där är ju... där är man i olika känslor också.
Men är det uteslutande en utrustningsfråga? Att det kommer från dåliga kokkärl? Eller?
Ja, brygger du på det vattnet som jag sa där, som smakar järn från början, då kommer ju ölet smaka järn.
Det är inte att man kan inte vattenbehandla för mycket och att det liksom blir en... att det är en mineralig smak och att man blandar ihop det med järn eller...
Du kan ju över, men inte järn skulle jag inte vilja säga.
Det är inte så mycket järn i de här salterna man använder.
Nej, och det är inte så mycket järn i vårt vatten heller. Just för att jag tror att vi har ganska låg smaktröskel för just järn. Smak. Det finns ju järn i allt grundvatten, men det är ju ganska lite om ni jämför med de andra. Om man jämför med de andra grundämnena och mineralerna som finns i vattnet. Men det är inte önskvärt, och det är väl, men det är inte farligt heller. Men vissa sådana grejer kan man ju lagra bort. Jag vet ju att i USA, där de har ju väldigt mycket klorider i vattnet, smakar väldigt mycket klor vattnet. Där får de ju oftast, de kokar det innan de brygger det, så får det svalna till den efter. Då fäller kloret ut bland annat och sådana grejer får man hitta vägar runt. Men det är ju vi förskonade från här.
Men upplever ni att det smakar järn mycket öl ni dricker? Nej. Alltså, nej.
Nej, det tycker inte jag heller.
Aldrig?
Nej. Alltså, jag vet, på domarkursen fick vi snacka om det här, och då kan man ju testa för att lära sig den felsmaken, så kan man ju bara lägga en krona, fast nu är de koppar, men det är liksom, man kan lägga ett mynt i ett glas vatten några timmar och sen smaka på det vattnet. Då kan man ju få en hum, då fattar man ju också att det ger smak.
Det är viktigt att det inte är ett plåtmynt då, bara, för då är det ju fenoler man...
Ja. Plåtfenolerna.
Ja, det är svårt. Vi tar nästa, så har jag skrivit dålig humle.
Just det.
Det är ju en felsmak, så att säga. Det kan gå mot ost, kan gå mot liksom damm eller sandigt eller grusigt, sådär. Allmänt tråkig doft. Och får inte tala om då att alla de goda dofterna finns borta, så att säga.
Då är det redan från början alltså. Alltså det där kan man känna om man luktar på humlen innan man slänger i den.
Ja, du kommer ju, alltså du kan öppna på sig, du kanske känner lite av det här tropiska och lite av det goda också, men inte lika mycket som det borde vara.
Mm.
Och då ska du ju inte brygga på en sån humle.
Där är jag nog dålig, tror jag. Jag är nog inte tillräckligt kräsen när det gäller det.
Sen är det ju ett problem också att man har köpt hem grejerna där man står och ska brygga, och sen så man har kokat redan kanske i 45 minuter och ska döna i sin humle, och sen så är inte humlen så som man hade tänkt sig att den skulle vara.
Nej.
Vad gör man då liksom?
Det var ju lättare när bryggeributiken låg 100 meter från min lägenhet, så att jag kunde springa dit lite snabbt.
Mm. Och köpa ett nytt paket.
Den finns ju inte längre.
Det är för jävligt.
Ja.
Nej, men jag skulle vilja säga här bara för att skapa en debatt här, att är det verkligen en felsmak när är verkligen dålig humle en felsmak? Det, när det är ganska mycket handhavande bakom, det vill säga att du står ju där och väljer själv om du tillsätter humlen eller inte. Det gör man ju för sig, att du skyller dig själv och inte syresätter din vört, men ni fattar vad jag menar.
Att
det är klart som fan om du slänger ner en, då kan vi ju även ha som nästa punkt alltså svettig hockeyhandske. Ja, för att du slängde in hockeyhandske. Ja.
Jo. Okej, jo.
Har du den i mäsken eller är det torr handske?
Ja, det sa han, när jag filtrerar min öl igen, men... Jag fattar vad du menar.
Ja, men det är klart jag fattar vad du menar. Och de skiljer ju sig lite, det är hit och dit, på de här punkterna som jag tar upp här. Men jag tar upp de viktigaste anledningarna till varför öl smakar dåligt.
Okej, okay. Ja, börja med.
Mm.
Men det är, där skiljer man på att den är trött, dålig, kanske oxiderad när man slänger i den, jämfört med att man dricker en halv år gammal IPA liksom. Där humlen har tappat i smak. Och att, för då kan man också säga att humlen börjar bli trött.
Ja, det, men det är det som också är det jobbiga med att brygga välhumlat, tycker jag. Eller en av anledningarna till att jag älskar väldigt bra välhumlad öl, men jag tycker att det är jobbigt att brygga. För att det är vissa såna här faktorer som jag själv som bryggare inte styr över. Man står där och är begränsad till den humle man har i vissa fall. Och är den dålig så är den dålig. Då är det kört liksom. Det finns ingenting jag kan göra åt. Jag kan inte göra en bättre humle dålig. Eller, jo, det kan jag göra. Jag kan göra en bra humle dålig, men jag kan inte göra en dålig humle bra.
Hur gör ni med humlepåsar som ni... Om ni brygger och använder 20 gram av en humlepåse, hur gör ni för att spara? Alltså kan ni med och använda det som aromhumle sen i framtida bryggningar? Alltså
jag har ju alltid haft intentionerna att mina välhumlade recept, de bygger jag recepten på hela påsar. Att det är en hel påse som åker i koket, en hel påse som åker i torrhumling och så vidare. Nu brygger jag ganska små batcher, så då står jag där med min vakuumpackare och packar och förvarar humlen i frysen. Ja.
Ja, men jag använder om, jag plastar in den ordentligt i plast och lägger den i frysen. Men ska jag brygga på allvar, om man säger så, om jag ska brygga någonting till SM, som jag ska tävla med eller någon annan tillställning, då ser jag till att använda nya påsar.
Så vi får smaka på öl med gladpackad humle?
Ni kommer att få smaka på en hel del. Jag har börjat använda en del kryohumle som jag tyckte var bättre faktiskt.
Att frysa in igen?
Ja, eller, oavsett. Det har varit bättre från första början.
Ja.
Den är dock ännu känsligare för när du har öppnat dem. Ja, där är det verkligen en hel påse i taget liksom.
Okej.
Hem och ta bort gladpacken.
Men är det störst problem för de sena givorna? Eller kan man med och använda humle som luktar lite trött i som...
Nej, den kan bli dålig som bitterhumle också om humlen har oxiderats, men då får man ofta, då kan man få en mycket kärvare bäska. Maskrosskälk brukar jag ibland beskriva det som, men en du får en obehagligare bäska på något sätt.
Det här var fan nytt för mig. Nu vill jag lägga in ett... Vad fan har du fått det ifrån?
Internet.
Internet.
Ja. Då sa han.
Då köper du det, va? Men jag köper det.
Enough said.
Enough said. Vad heter de? Kanan. Quanon.
Jag ska hitta källa på det till dig, Magnus. Ja. Yes, det var lite olika smaker där. Felsmaker och fel- och rättsmaker innan dess. En väldig massa olika grejer som uppkommer eller upplevs på lite olika sätt. Det som är ganska bra är att det är ungefär samma lösning på alla de här smakerna. Vi har inte sagt så mycket om... Det finns ju många smaker som kan uppkomma också, och även utav flera av dem som vi har nämnt här, utav dålig städning, bakterier. Det har vi inte pratat så mycket om denna gången. Men vikten av en god rengöring går ju inte att underskatta. Men därefter då, så för att slippa de här felsmakerna, så är det ju några saker man kan tänka på. Och då är det ju gästhälsa. Att man ska ha en gäst som mår bra, helt enkelt. Att man ska ha tillräckligt mycket gäst. Men också då att om man återanvänder gäst till exempel, eller om man använder någon flytande gäst, att man har en pigg gäst. Syresättning går lite hand i hand där. Att man hjälper gästen på traven genom att ge den en rejäl syresättning. Och då är det ju med ren syrgas eller möjligtvis med någon sån här akvariepumpshistoria. Att bara skaka, man kommer inte jättelångt med det. Jästemperatur, väldigt viktigt naturligtvis, både för att styra de här fel- och rättsmakerna, hur mycket estrar man vill ha och hela den här biten, men även för att undvika felsmakerna. Och sen att man låter ölet vila på gästen tillräckligt länge. Jag brukar ju, när någon frågar mig hur man ska göra sådär, så brukar jag alltid säga att låt det jäsa 2 veckor. Och det är ju definitivt i de allra allra flesta fallen mer än nog. Men hellre att man låter det vila 2 veckor än att man tar det för snabbt i alla fall, skulle jag vilja säga. Yes, det var lösningarna.
Grymt.
Vill ni ska få smaka på några öl också här, blindprova några öl, så ska vi se om ni kan känna dessa felsmakerna då efter den här kursen.
Ja, roligt.
Då hämtar jag lite öl.
Gött.
Då har vi hällt upp lite öl här. Detta är från några sådana här felsmakningskit. För att träna på felsmaker så är det ju blindprova som man måste göra för att lära sig. Diskutera är ju väldigt bra med andra, och då har man möjlighet att få någon utbildad domare att diskutera med, så är det ju definitivt ett bra bollplank. Och sen då är det ju att göra sådana här aromkit som man också kan testa. Det finns, jag har testat en hel del olika, och det kan vara lite högt och lågt. Men man lär sig alltid någonting i alla fall. Kan man gå ihop ett gäng och testa lite sådana här. Och vi har 3 stycken felsmaker här som Sebastian och Magnus ska få testa på. Och Magnus bör vi ju känna en ganska rejäl press i alla fall. Jag har varit lite schysst och blandat ganska starka prover, så att det ska nog inte vara några som helst problem, utgår jag ifrån.
Vad elakt det är.
Du är utbildad domare, Magnus. Och vi har blandat den i en vanlig ljus lager, en folköl. Räcker gott.
Mm. Och detta är alltså felsmaker som du har nämnt idag. Du har inte lagt in någon slampkrypare som svettig hockeyhandske.
Ingen svettig hockeyhandske. Detta är grejer som vi har berört. Ska vi ta, har ni provat färdigt eller?
Jag vet inte, jag tycker att det är svårare än väntat mig ändå. Jag, vad säger du Sebastian? Är det något som du känner att, jag känner väl en vet jag.
Jag som vet vad det är i tycker det är väldigt enkelt.
jag är så jävla dålig på det här alltså.
Känner du någon skillnad överhuvudtaget?
Jag känner att de smakar olika.
Någon som du tycker är äckligare än någon annan? Man kommer ju väldigt långt bara med att dofta på det här. Man behöver, men knappt smaka.
Mm.
Vet du Magnus eller? Vilka
ska vi... Jag väljer hyfsat säker på 2. Men...
Mm. Ska vi ta första öl 1 då? Vad tycker Sebastian, får vi börja med?
Jag känner bara att jag kommer göra bort mig här. Ska jag tänka
du
på
har ingen du... som helst press på sig. Du slår underläge,
ja, men
Sebastian.
Jag ska tänka på vad du har sagt här nu om de här olika... Kan det vara diacetyl?
Vi kollar vad Magnus tror också.
Jag säger att det inte är diacetyl. Jag säger att det är... Jag tycker att den är så jävla pappig.
Aha.
Alltså nästan för mycket för att det ska vara... Jag vet inte om du sa att du har haft i mycket, men här kändes nästan som pappersmassa.
Mer än, vad har vi gjort mer av den där pappekartongs... den ligger där. Dofta på den, Sebastian. Det var mycket riktigt papp.
Ja. 1-0.
Ja, men nu när jag luktar på pappen här så då köper jag det. Ja. Men det är, alltså för mig är det, ja.
Ni bor i en pappkartong, det får säga.
Nej, men nu blir det verkligen jättetydligt. Ja.
Men det var nästan, alltså så här har jag ju aldrig upplevt papp i en öl dock.
Ja, det var extremt tydligt.
Ja, men det är nästan så att det går slått över till att lukta mer pappersbruk än... Ja, pappersbruk luktar ju inte
men
så här.
Ganska ofta tycker jag ändå om på just lageröl, en lageröl, gammal lageröl, tycker jag kan gå åt detta hållet.
Ja, kanske.
Även om detta är överdrivet mycket kanske.
Lagerölen brukar inte bli så gamla hemma hos mig.
Nej, men ibland är de ju tyvärr gamla redan när man köper.
Ja, det är sant. Ja.
Vi tar öl nummer 2. Vad tror Sebastian på den?
Alltså jag vet fan inte. För det, jag jämför den här med öl nummer 3. De är ju väldigt olika.
Kan du beskriva någonting vad du känner?
Men då gissar jag på att det här är diacetyl.
Du kör den diacetyl på alla.
Ja, precis.
Fan.
Är någon diacetyl?
Jag skulle väl också säga att det här är diacetyl. Ja. Men jag tycker att jag har jävligt svårt för det här. De andra två tycker jag är ganska tydliga. Den här tycker jag är minst tydlig.
Detta är ju en felsmak som jag också tycker är. Den är ganska svår. Ibland.
Eller som jag, ja, nu vet jag, det är DMS är det.
Nej, det är inte.
Är inte det heller?
Nej,
fan.
Det är det inte. Men det är också en vanlig felsmak. Det är acetaldehyd.
Nej.
Aromkittet säger acetaldehyd.
Det känner inte jag.
Det känner inte jag. Jag brukar liksom inte, personligen vill jag inte klappa mig själv på axeln, men jag brukar ändå känna acetaldehyd.
Jag tycker att den har, alltså jag tänker verkligen på den här våta löven. Våta höstlöven tycker jag
har. Nu börjar det komma faktiskt, det gör det fan mig. Okej, jag köper det acetaldehyd.
Det var väldigt intressant för mig. För jag känner ju igen den här doften, men jag har ju aldrig riktigt...
Men jag skulle ändå vilja påstå att jag har ju druckit hembryggda öl med betydligt tydligare acetaldehyd än det här.
Det har hänt.
Men den finns där, ja.
Ja, den är där. Tredje och sista ölen. Sebastian.
Nej, men jag... för när jag satt och jämförde tvåan och trean så tänkte jag, trean är ju... Det måste ju vara DMS, tänkte jag. Men är det diacetyl? Är det diacetyl nu, eller?
Nej, det är inte diacetyl.
Nej, är det DMS då?
Får jag säga vad jag tror att det är? Uh-huh. Jag tror att det är svavel.
Det är så in i helvete med svavel.
Det är svavel.
Men den har lagt sig ändå. Mycket mer i början. Men det var jävligt svavlig i början. Nästan så att det stack till som krutrök. Krut liksom nästan.
Mm. Fan vad bra jag var på det här. Känner jag.
Det är svårt. Det är extremt svårt. Man måste träna. Även vi domare. Vi träffas ju och liksom tränar flera gånger per år.
Precis, ja. På mossar, eller vad var det vi löpte på någonstans?
Exakt. Kärn. 10 kilometer träsklöpning.
För att lära oss acetaldehyd.
Svavel var det.
Ja, uppenbarligen behöver jag springa mer på träsk.
Ja.
Nej,
det var ju svavel för fan.
Det var svavel på träsk.
Acetaldehyd var ju den promenaden på en kyrkogård i våta höstlöp.
Just det, så var det. Ja, just det.
Men det var sjukt givande det här, för nu känner jag verkligen, nu när jag går tillbaka och dricker den första här, den oxiderade. Väldigt, väldigt tydlig. Och alla de här smakerna känner jag ju igen från öl jag har druckit. Men jag har ju inte kopplat dem till fel smaker, ärligt talat.
Nej. Nej, ja, men det är väl det som är det jävliga ibland med att vara ölbryggare är ju att, eller vad jag tror i alla fall, och jag upplever om jag tittar till mig själv, att det var först när jag blev hembryggare som jag verkligen tänkte på vad öl smakade och ville veta varför det smakade si och så. Och sen gick ju det åt helvete på så här, men då blir man ju öldomare och då tänker man ju ännu mer på det och så vidare och så vidare. Så det blir svårare att tillfredsställa sig själv också med sin öl.
Jo, men så är det. Alltså, det kunde man kanske sagt redan från början, att de som tycker att de brygger jättebra öl och är nöjd med den, då kan man egentligen skita i hela detta avsnittet.
Ja, precis.
Men det här, så det här handlar ju mer egentligen om man vill tävla med sin öl eller om man vill att så många som möjligt ska tycka att ölen är så bra som möjligt. Att
exakt,
säga.
Ja. Men jag tror att just att det är svårt som hembryggare, för jag tror att många hembryggare är ju självkritiska och jämför sin egna öl med kommersiell bryggd öl väldigt mycket. Det märker man ju bara på att det är ganska populärt att brygga klonade öl och försöka efterlikna andras öl, och då jämför man med dem och så vidare. Och då tror jag man tänker mer på smaker och vad det smakar med sin egna öl än vad man har gjort tidigare med öl man har köpt. Förstår ni min tankegång?
Ja.
Ja.
Vad är skillnaden så att säga mot originalet och Nej, men det ligger nog något i det.
Ja, jävligt spännande i alla fall. Det var jätteroligt.
Innan vi rundar av det avsnittet så har vi en öl till att dricka.
Just det.
Jag nämnde det i vårt första avsnitt. Jag hotade kanske med det. Att jag skulle ta med en flaska av min absolut första öl som jag bryggde.
Vintage.
Hösten 2011. Mm. Som är en American Pale Ale. Mm. Ska vi se om den har några felsmaker?
Spännande. Var det något pys när du öppnade den?
Ja, lite grann var det. Ja. En ganska fin rand.
Ja.
Det luktar cider tycker jag.
Lite mörk. Alltså oxiderad cider, ja. Men murrig, men jävligt marmeladigt.
Russin, madeira, marmelad som du säger. Och lite papp också.
Fan, det var rätt gott alltså. Det var ju inte, den har ju inte kraschat, alltså blivit tunn i kroppen och sådär som en del öl kan göra. Den har gått för långt.
I 2011 sa du?
Mm.
Ja, den hade lika gärna kunnat vara 2.
Ja.
Den hade nästan kunnat vara en ny öl också. Om någon riktigt
jag
dålig humle.
Faktiskt liksom. Ganska... Fan, är du säker på den här 10 år gammal?
Ja, det är en etta på den där. Den första, en etta på kapsylen. Den första ölen jag byggde. Ja. Jag tycker den smakar... Jag skulle kunna säga att det smakar som en session barley wine.
Ja, nästan.
Mm. Ja.
Ja, frågan är det här är godaste ölet Sebastian har varit med hittills? men det var jävligt spännande. Det var, alltså, jag trodde att det skulle vara värre. Där hade jag kunnat dricka hela flaskan av. Skulle inte ni...
Jag var faktiskt... jag tycker inte det är gott.
Nej.
Men... också.
Det är ju framförallt ingen apa.
Nej, det är det inte. Det är det inte.
Nej.
Vad skulle ni gissa på att det var om ni blindprovade?
Alltså jag skulle nästan dra vet, åt en blond.
Ja.
Mm.
Fan.
Inte så dumt svar.
Ja, man skulle tro att den här lite honungsmadeira-tonen, att det är lite mer honungstouch eller någonting sånt där. Något sånt.
Jag har kunde vara en riktigt stark lager också.
Ja, typ majbock eller någon sån här skit.
Jag har flaskor av min andra och tredje batch också hemma. Som är en IPA och en Black IPA.
Oh, nice. Mm. To be continued alltså.
Nej men gött. Tack så mycket för den här grundliga genomgången Simon.
Tack Simon.
Ja, tack. Ska vi kanske inte glömma att säga det där med att vi har en mailadress och ett Instagram.
Just det.
Ska jag säga, vi heter på Instagram heter vi Hembryggning Halleluja. Och våran mailadress är hembryggning.halleluja@gmail.com. Så dit får ni gärna skicka allmän feedback bara. Och även om ni har, säg att ni har... förslag på avsnitt eller om ni känner att ni kanske har någon öl som ni tycker vi borde ha med på podden så tar vi gärna emot det.
Ja, precis. Någon har något intressant uppslag så att säga. Att det här kan vara intressant för fler.
Mm.
Hör gärna av er.
Gött. Och så kan vi väl pusha lite för nästa avsnitt då. Det kommer ju vara ett ölstilsavsnitt. Och det är jag som har fått välja. Och det kommer vara en amerikansk brown ale.
Varför har du valt det, Sebastian?
Mm. Det var vi som ville att du skulle välja det faktiskt.
Ja, så var det.
Men det är väl en ölstil som jag också tycker har fått som för få brygg. Det bryggs för lite modern amerikansk brown ale.
Ja, definitivt.
Och Sebastian gör det uppenbarligen ganska bra.
Ja.
Ja, det får vi väl se nästa vecka eller om 2 veckor.
Absolut.
Gött. Men tack för idag och så hörs vi om 2 veckor och till dess så...
Halleluja!